Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 114 av We Are Influencers. Hej och varmt välkommen tillbaka till en helt ny säsong av We Are Influencers. Den här hösten kommer det att bli en del gamla bekanta ansikten men också en del helt nya spännande profiler inom den här influencervärlden. Så jag hoppas att du är taggad på en helt ny säsong. Och vi drar igång den idag med en gammal räv i branschen. Vanja Wikström är med i podden för tredje gången. Och med tanke på att det är 4 år sedan sist hon var med så har vi ju faktiskt en hel del att prata om. Om du inte känner till henne så är Vanja den här entreprenöriella själen som skulle bli popstjärna en gång i tiden. Men istället startade en e-handel där hon sålde amnings-BH:ar online. Och sen så blev hon lektant på YouTube. Och nu jobbar hon heltid som influencer. Okej, resan kanske inte är fullt så enkel och spikrak. Speciellt inte när man ju faktiskt tampas med hälsoproblem i familjen. Och har 2 barn och ratta. Och just det här pratar jag och Vanja om i det här poddavsnittet. Om det här att ha en kämpig vardag med en sjuk sambo och att själv bli sjuk på kuppen. Och vad det faktiskt innebär med att vara helt öppen med det i sociala medier. The good and the bad. Och hur tänker hon kring att visa upp och tjäna pengar på sina barn i sociala medier? Och så pratar vi såklart om samarbeten, community och hur känner Vanja inför Instagram Reels? Häng med, här kommer ett helt färskt avsnitt av We Are Influencers. Vi behöver prata om första intrycket på Instagram. Och då syftar jag inte på färgval eller filter eller enhetligt vita bakgrunder. Nej, jag syftar på tydligheten i ditt budskap och varför någon ska klicka på den där följknappen på ditt konto. För innan du kan börja planera hur din feed ska se ut så måste du nämligen fundera på hur ska du fånga din idealföljares uppmärksamhet. Tur för dig så har jag fixat en guide för det här. Den heter Maxa ditt Instagram-konto för tillväxt och i den här guiden så visar jag väldigt bra exempel och berättar hur du ska optimera din profilbild, din Instagram-bio och dina höjdpunkter för att nya följare ska börja följa dig helt enkelt. Ladda ner guiden gratis på lalinda.se/maxa. lalinda.se/maxa. Du, vill ha lite tips?
Ja.
Du vet så här offentliga toaletter som det är här. Det är liksom toaletter på en rad, sådär. Då ska man alltid gå till den som är näst längst bort. Därför att den går minst människor till.
Så roligt att du tar upp det här. För att jag har ju ganska nyligen lärt mig att man alltid ska ta den som är absolut först.
Men den går ju folk, den går ju alla till.
Teorin då som jag går efter, det är att eftersom alla tror att alla väljer den, att den ska vara grisigast, då går ingen till den.
Det här är ju då, min information kommer från toalettstädare.
Ja.
Var kommer din ifrån?
Min information kommer först från Rian Meyer på Instagram, som vi känner igen. Hon hade den här teorin som jag upptäckte att jag också delar. Mm. Och då delade hon den på Instagram och då fick hon väldigt mycket stöd från just folk som jobbade inom lokalvårdbranschen.
Jaha, nej, men då är jag väl nedröstad på den här
nej,
frågan.
Nej, jag tror så här, kanske att det är dörr nummer tre vi ska välja. Skjuta i både den här sista och första, jag vet inte.
Det jag har hört det är att man går först till den som är närmast. Ja. Och den som är längst bort.
Aha. Mm.
För att det beror på, är det panik så går man till den som är närmast. Och ifall man väljer då så går man till den som är längst bort.
Ja. Jag stämmer nu in på båda turnerna. För jag undviker alltid dörr nummer ett för att jag tror att den är skitigast.
Ja.
Men jag går alltid till den som är längst bort. För jag tänker att där har jag liksom mest privacy. Och att dit kanske folk inte orkar gå.
Nej, det är så långt.
Ja.
Testa näst längst bort nästa gång.
Okay.
Så vi ser hur din empiriska studie går.
Ja. Den är så fräsch.
Ja, men härligt. Eller hur? Varmt välkommen till podden, Vanja.
Ja, vad här, vi har börjat.
Ja, jag tänkte att det kan bli ett lite intressant intro det här, va? Tror du inte det?
Ja, fantastiskt.
Jag tror att du eventuellt får flytta micken lite längre ifrån dig. För du har en stark stämma.
Ja, ja. Mm.
Med mina, dina år som sångerska.
Ja, men precis. Det är magstödet.
Exakt, exakt. Mm. Du har ju varit, jag känner att vi sitter båda och håller i våra fåtöljer, vi som är så avslappnade. Det här är din tredje gång i podden.
Mm.
Hur känns det?
Det känns så himla mysigt att jag får vara här igen. För vi har ju faktiskt försökt få till det här ganska länge.
Men du har inte mått så bra.
Nej, jag har mått ganska pissigt faktiskt. Mm. Så att vi har haft, jag tror både en och två liksom, intervjuer inbokade. Mm. Där jag med relativt kort varsel båda gångerna har avbokat. Ja, på grund av att...
Men det är ju också så här, jag vet ju hur det är att vara nere i det där pisset. Så att jag har ju väldigt stor förståelse för de här sista minuten av bokningarna. För att jag har varit på andra sidan ganska många gånger.
Mm.
Men det som är det positiva i det här är ju att vi fick ju till en live-session. Vi är ju i samma rum.
Ja, det är så mysigt.
Det är så mysigt.
Ja.
Och som vi har sagt nu, påpekat två och tre gånger tidigare så är du min stilinspiration idag.
Ja.
Jag har alltså klänning, jeans och väst.
Otroligt snyggt.
Tack så mycket, tack så mycket.
Ja, det är lite av en uniform jag går i ganska ofta.
Exakt.
Så pass att jag har typ slutat lägga upp den som outfit på mina sociala kanaler för att jag tänker, de tror ju att jag ser likadan ut varje dag, vilket jag i och för sig gör. Jag är en stor förespråkare av det här liksom, if it ain't broke, don't fix it. Man
exakt.
Kan absolut ha samma kläder både 3, 4 och 5 dagar i rad.
Ja, jag var ju i fjällen förra veckan uppe i Abisko. Lapplandsfjällen, man måste ju säga att det är Lapplandsfjällen för det är lite mer exotiskt än att åka till Åre typ. Och då hade jag ju på mig en... Jag hade fått en, det här blir väl typ reklam då. Jag hade fått en flis av Astrid Wilde som är väldigt lik den du har med dig idag.
Mm.
Och den bodde jag ju i en vecka när jag var där. Och även efteråt, så nu kanske den behöver tvättas.
Alltså flisvästen skulle jag säga är livets plagg.
Ja.
Mm. Har man börjat med flisväst så kan man inte sluta.
De har ju nu också släppt en flisväst. En, typ en sån där, fast liksom, jag vet inte, tjockare, härligare, bättre. Jag vet inte, vad är det där?
Det är Smarts, herravdelningen faktiskt.
Jag kanske måste skicka dig en länk då till denna Astrid Wilde.
Ja, jag har koll på dem, för att jag har fått massa tips om dem. Eftersom alla som ser att jag har min flisväst hela tiden, jag har köpt den i massa färger. För att jag liksom hittar någonting jag gillar.
Gud, vad unikt jag är nu!
Nej, men jag snör in, så nu har jag mina flisvästar jämt. Mm. Och då är det så många, det är jättemånga som har tipsat mig om de här Astrid Wilde faktiskt, som har jättefina grejer.
Nu finns den också i grönt, den här västen.
Mm.
Så att, då kanske jag kommer med någon nyhet.
Otroligt snyggt. Jag ska klicka in mig. Ja.
Ja, du har ju också blivit en sån här friluftsig person nu, som hänger i skogen och sånt där.
Mm, det är corona, det är coronamulleriet som så många har, ska inte säga drabbats av, utan kanske begåvats med.
Ja, bra, snyggt.
Ja. Nej, men så det blir lite så när man inte får träffa folk och man får liksom få spunk på att vara inomhus och jag vet inte, man fick inte sitta på fik och det blev så tråkigt allting. Men så för vår del, det var väldigt, väldigt härligt att vi liksom upptäckte skogen. Det var ju vi på intet sätt unika med. Det har väl aldrig varit så mycket folk ute i skog och mark.
Nej, de har liksom lite problem med lederna lite överallt. Alltså vandringslederna.
Ja, det är
de
så.
De är lite söndervandrade.
Ja, men det är ju fint på ett sätt. Att så här, åtminstone det så har det fått oss att upptäcka exakt, det vi har precis runt knuten.
Jag kan säga att de som har gått bäst i, alltså i Övik, då, där jag rör mig, där jag bor, det är ju då Naturkompaniet och Granngården.
Ah.
Business is blossoming.
Ah.
Ja. Alla i trädgården och ute i naturen.
Ja, ah. Nej, men det är väl härligt att liksom den här sabla pandemin fått med sig någonting bra i alla fall.
Ja, hur har pandemin varit för dig i övrigt?
Alltså, jag ska säga att den har inte påverkat mitt vardagsliv jättemycket eftersom jag alltid jobbar hemma i princip. Träffar väldigt lite folk. Dels för att jag varken orkar, hinner eller har haft så mycket lust för det. Eftersom det har varit lite skakigt med liksom måendet och sådär senaste åren. Men det som har påverkat mycket och som har varit kämpigt är såklart oron över mina föräldrar. Mm. Som är riskgrupp, min mamma mer än min pappa kanske.
Mm.
Så det har ju gjort att liksom de har ju, min mamma, jag träffade inte min mamma på 1,5 år. Vilket var skitjobbigt för att vi har väldigt så nära kontakt. Och hon bor 4 timmars bilväg från Stockholm. Men brukar alltid vara uppe i Stockholm kanske en gång i månaden. Dels för att hjälpa mig med mina ungar och träffa oss och sådär. Men också träffa sina tjejkompisar och få hon ha sitt sociala liv kvar här. Så det var extremt tufft för henne också att sitta liksom isolerad i det här lilla samhället som, där hon trivs. Men hon har inte jättemycket socialt umgänge där. Mm. Och dessutom så stängs alla hennes roliga verksamheter ner som hon har hittat på där. Galleri, musteri och allt vad det är som inte går att driva. Så att, och min pappa kunde inte heller då träffa särskilt mycket av förklarliga skäl och hans fru. Så det gör ju också att det här, eftersom vi har en ganska knivig familjesituation sedan några år tillbaka, då jag lever med en man som mår dåligt och jag heller inte har mått jätte peaches and cream liksom senaste tiden, så har ju vi fått väldigt mycket hjälp av våra föräldrar. Niklas mamma och min pappa och min mamma och bonusföräldrar och sådär. Och det har ju verkligen ryckts bort under ett år. Och för oss har det varit väldigt liksom påtagligt. Så det har nog varit det största kännbara skulle jag säga. Mm. Förutom allt det här uppenbara att det är pissigt med en pandemi liksom, och att folk dör såklart.
Ja.
Och blir sjuka. Och,
det, det tror jag alla förstår att det är det som gå först. Ja. Det som har liksom, det som är högst tolkningsföreträde i detta, inom detta ämne.
Ja, precis. PK, PK, PK. Det är, nu har, ja, precis. Håll upp mattan.
Jag kände det, Bassa.
Ja, disclaimers, disclaimers.
Exakt, exakt.
Mm.
Men okej, jag tänker ändå så här, om det skulle vara någon som lyssnar på det här som inte har koll på dig. Quick recap.
Vem är jag?
Vem är Vanja Wikström?
Jag är ju en entreprenöriellt lagd själ som alltid har gjort en massa olika saker. Alltifrån ville bli popstjärna en gång i tiden, väldigt liksom engagerad i det, till att bygga upp en e-handel som sålde amningsbehåar, till att jobba med sociala kanaler och vara influencer som jag är nu, till att göra barnprogram med min kille. Vi har något som heter Baby Looms och Lekis TV där jag är en digital lektant kan man säga på YouTube.
Jag älskar det.
Ja, och nej, men så att jag gör väldigt mycket olika saker, men mitt huvudfokus sedan några år tillbaka är just att vara influencer, och det var någonting jag halkade in på ett bananskal egentligen när jag drev den här e-handeln som riktade sig till blivande och nyblivna mammor och fick frågan om jag ville vara med i en YouTube-serie som de hade hittat på som heter Gravid vecka för vecka. Och jag var med i första säsongen av den. Nu är ju den någonting som jag tror väldigt många känner till. Men då var det liksom den första säsongen, och det var någonting som jag hade aldrig hört talas om, att man kunde göra tv på YouTube. Då var det verkligen, det här var ju 2013. Gud vad länge sedan. Då var det ju verkligen kattklippen och det där liksom. Så att när de sa att vi ska göra en serie, en tv-serie och på en kanal på YouTube. Jag var såhär, tv kan vi? Du vet, fattar ingenting. Men tänkte,
on demand.
Ja, men det var bara jättekonstigt. Mm. Men så tänkte jag, skitbra, för då kan jag marknadsföra de här armningsbehåren och alla grejerna som vi har till våra kunder som kommer kolla på det här då. För då hade jag blivit på smällen. Det var jag inte när vi startade den här e-handeln. Utan det här var några år senare. Och på den vägen hamnade jag i liksom influenseriet. Och där har jag nu stannat i några år. Så att nu är det min liksom primära huvudsyssla.
Och vad är liksom din Du kommer hata mig för den frågan. Vad är din nisch?
Mm, det här är ju jättekul. Jag tänker att vi ska bolla lite kring det här. Lite, kanske lite senare, du och jag.
Mm.
Men, nej, men för att min nisch är... Jag är en så kallad klassisk lifestyle-blogger. Lifestyle-influencer. Och där får ju platsen sabla massa grejer eftersom jag delar med mig av mitt liv. Så att jag är ju liksom jättedålig på att svara på vad min nisch är.
Jag vet.
Men när jag frågar de som följer mig varför de följer mig, så är det ganska tydligt, skulle jag säga, att de följer mig för de tycker att jag ger dem positiva vibbar.
Mm.
De blir glada och de tycker att även om jag framförallt de senaste åren har haft det ganska kämpigt på massa sätt, så tycker de att jag hanterar det på ett sätt som är inspirerande. Och de,
du är ju väldigt bjussig. Du är ju också en person som mer eller mindre har myntat uttrycket bjussig, känner jag. jag känner att det kommer, jag tänker på dig varje gång jag säger det och hör det i alla fall.
Det är fint.
Ja, men, för du är ju extremt bjussig, både liksom med... ja, men med, vad man ska säga, liksom, länka till andra, dela med dig vilka du gillar, dela med dig vad du gillar och sådär. Men också i ditt liv. Mm. Att du bjuder in när det är tufft. För det är inte som att du, när livet gick lite south, det var inte som att du bara såhär, nej, men nu stänger vi butiken. Utan du och din sambo har ju varit väldigt, väldigt öppna.
Mm.
Och väldigt... ja, bjussiga med liksom hur livet har, eller hur det har påverkat ditt liv.
Mm.
Men för de som inte har koll då, vad Niklas, din sambo, har haft sömnsvårigheter väldigt, väldigt länge. Men ni har ju på sistone faktiskt liksom fått en diagnos och liksom börjat nysta i det här.
Mm. Precis. Hans grundproblem liksom bottnar sig i att hans kropp inte har den fysiska basala förmågan att kunna sova. Den kan inte söva sig själv. Den kan inte få djupsömn som alla människor behöver. Får man inte djupsömn så startar man inte om hjärnan och då tvättas inte plack och prylar bort. Det här är någonting högst fysiskt.
Mm.
Och då får man ingen nystart liksom. Så då är det som att du går och lägger dig på måndagen och vaknar upp på tisdagen, men det är fortfarande egentligen bara en förlängning av måndagen. Och sen går du och lägger dig på tisdagen, du vaknar upp på onsdagen och det är bara en förlängning av måndagen.
Så han har inte sovit på 40 år liksom.
Nej, men i princip. Det här är ju problem som han har haft i åtminstone 20 år då.
Mm.
Och det har väl sakta men säkert gjort att han har börjat gå sönder. Och det har då nu resulterat i någonting som man kallar för ME. En diagnos som är otroligt tråkig att få därför att... de flesta menar att det finns liksom inget botemedel. Det finns extremt lite forskning kring det. Under en lång tid, många år, så var det dessutom, och så är det fortfarande i vissa fall, en diagnos som vissa inom läkarkåren inte tror ens existerar. Och då, jag brukar alltid dra parallellen till, det finns en annan diagnos som heter MS.
Mm.
Som väldigt, väldigt, väldigt länge gick under benämningen Faker's disease.
För
att, ja, alltså det var inte heller en diagnos innan det faktiskt blev en diagnos. Och det visade sig att, forskning visade att de här personerna som hade MS faktiskt inte var lata. Utan att deras kroppar gick sönder.
Men är inte det här ett hjärnproblem? Alltså liksom, jag vet ju att du stöttar hjärnfonden och liksom, alltså när det är grejer som har med hjärnan att göra som man inte ser.
Mm.
Då är det, jag menar, jag var ju väldigt... tidig, när det var trendigt att bli utmattad.
Mm. Good for you, Linda.
Thank you. Det var kul med alla läkarvänner. precis, jag tror att jag satte en trend. nej, men jag blev ju diagnostiserad utmattningsdepression 2005.
Mm.
Och det var ju väldigt länge sedan. Och det var ju väldigt så här, nej, men du är bara lat, du vill inte jobba, du vill bara liksom gå på bidrag. Du vet, Och jag tänker att det är lite grann samma sak, både med MS och ME, att det blir liksom, när det är någonting som grundar sig i hjärnan som man inte kan se, så blir det väldigt frågasatt.
Ja, det är ju det här böka med att vara osynligt sjuk som är väldigt komplicerat.
Vad fint att du sammanfattade lite bättre.
Nej, men det här är ju någonting som jag funderar mycket kring då.
Jo.
Ja, eftersom det här är våran verklighet. Och det är, nej, men det är väldigt jobbigt på många sätt. Dels eftersom den här patientgruppen inte har tagits på allvar under så otroligt många år, så finns det då som sagt inte så mycket forskning, vilket gör att det inte finns så mycket hjälp att få.
Mm.
Och nu säger jag tack vare pandemin, det kan ju låta hårt, men tyvärr är det ju så att det är en ganska stor mängd människor som drabbas av det här som man kallar för post-covid.
Mm.
Och det är väldigt liknande ME. Mm. Och det gör att eftersom post-covid är någonting som man faktiskt tar på allvar. Jag tror jag läste någonting om att, för det finns en enda ME-mottagning i hela Sverige. Den finns i Stockholm, som man kan få remiss till. Sen finns det en till man kan gå till också i Stockholm om man betalar privat. Men det är den hjälp som finns att få. Och många regioner vägrar skicka sina patienter till den här allmänna kliniken, vilket är helt vansinnigt. Så att till exempel om du bor i Skåne så har du väldigt liten chans att ens få någon typ av hjälp.
Mm.
Där finns ingen hjälp för, eller väldigt, väldigt, väldigt lite hjälp för ME-sjuka. Men däremot så tror jag att jag läste någonting om att det satsades flera miljoner på om det var 6 stycken post-covid-mottagningar.
Bara. Så där, ja.
Ja, och det gör att liksom, ju fler forskar kring post-covid och ju fler insatser ges där, det kommer liksom spilla över till de ME-sjuka, så det kommer hjälpa oss också. Så det är åtminstone också någonting som är bra med det här. Men det är ju jättetråkigt att det ska behövas flera som insjuknar och får sina liv kidnappade på grund av det här, för det är ju det handlar om. Och precis som du säger så handlar det om någonting som för Niklas del sitter i hjärnan. Teorin är liksom att han saknar då den här funktionen som gör att man kan söva sig själv.
Mm.
Och det finns saker som kan hjälpa det på olika sätt som han har forskat fram på egen hand mycket och även fått lite hjälp då på de här klinikerna. Men det är så svårt med ME för att du kan bli sjuk på 1000 olika sätt och du kan också då bli frisk eller bättre på 1000 olika sätt. Så det gäller att hitta liksom nycklarna som gör just dig bättre eller bra. Och det är enormt svårt och det är en sån sablad djungel. Och de flesta människorna är också så sjuka så de orkar ju inte.
Nej.
Och då slutar det med liksom att man, de värsta fallen, det är de här personerna som ligger i mörka rum. Det är allt de orkar med och de har bara, det kliar och de har plågor och liksom, de orkar bara ligga ner i ett mörkt rum. Det blir liksom inget liv.
Nej.
Det är till och med sådana som har liksom åkt till Schweiz och valt att avsluta sina liv för att det har varit så vidrigt. Så att där är inte vi, Niklas är inte så sjuk, men han är sjuk och det har kidnappat hans liv trots att det inte syns på honom. Och det är också det här frustrerande då att vara osynligt sjuk.
Ja, för jag menar när man ser de få bilder på honom som dyker upp i sociala medier och ni kan komma ut i skogen en dag, då ser ju ut som vanligt liksom. Och jag förstår ju att det inte är så, men det blir ju lite lureri för hjärnan, för ögonen liksom, att han, för jag menar, hade han haft ett ben eller du vet, så då hade man ju sett vad det är. Så att, men för det här har ju blivit värre med åren, eller hur? Han var sjuk när ni träffades, men inte liksom.
Nej, han då var mer på den nivån att han hade sömnproblem. Så han höll alltid på liksom att bygga ihop massa olika märkliga sänglösningar så där hemma hos mig. Och mixade med ljus och ljud och allt vad det var. Men sen efter vi fick barn, det var då liksom knäckpunkten. Därför att så länge du bara kan välja att fokusera på dig själv de dagar du behöver det, så kunde han ändå liksom hålla sitt mående på banan på något sätt.
Mm.
Men när man får barn så är det helt plötsligt att säga, möjligheten att bara bry dig om dig själv, den existerar ju inte längre.
Nej.
Och dessutom så ska du ut med mycket mer energi än tidigare, därför att du har det här lilla livet att ta hand om.
Mm.
Och samtidigt då som han hade ytterligare mindre energi, så det blev, ekvationen blev så supersned. Ännu mindre energi som han hade, och sen skulle det ut ännu mer energi. Så att det var ju liksom knäckpunkten, och därifrån så blev det värre och värre och värre. Till där vi är idag då han spenderade de flesta dagar, skulle jag säga, liggandes liksom, tittandes på TV, för det är det som han orkar med oftast. Och det blir också så märkligt då, för att de gånger han faktiskt kan följa med och träffa familj eller sådär. Det var jättelänge sedan han träffade min familj, det var flera år sedan i och för sig. Men sin egen familj och sådär, då följer han ju ändå med. För då är han ju såhär 100% bekväm att då kan han ligga på soffan hemma hos dem. Men då funkar han ju ändå någorlunda så pass att han kan följa med. Så då får de inte heller riktigt se den här bilden som han och jag ser varje dag. Där han faktiskt ligger ner. Och det är kanske ingenting heller som vi vill liksom dela med oss bildmässigt och sådär. För det är inget roligt, det är tillräckligt bjussigt liksom att prata om den här pissiga situationen. Och det gör vi väldigt mycket för att vi vet att det finns ett enormt behov av att göra det. För att de här människorna som är sjuka ME, de har ingenstans att vända sig riktigt. Så vi försöker ju skapa liksom en hjälpinsats genom mina sociala kanaler. Där man kan så här dela tips med varandra och så. Men så det blir svårt för folk att förstå dels vad jag behöver om när jag menar att jag har det kämpigt liksom och att jag rattar mycket själv och varje gång man ser Niklas så är han alltid solbränd och ser härlig ut och är ute och går i någon skog eller så här. Kan han inte bara rycka upp sig typ eller, ja men du vet, jag får inte så mycket sådana kommentarer, men det har till och med liksom från den närmsta familjen så har jag känt liksom de vibbarna att så här, men är det verkligen så farligt då liksom? Fast, och jag förstår det, för de är ingen, så är det ju, man kan inte förstå någon till fullo förrän man lever den personens liv. Man får aldrig döma någon, så är det bara, man får inte det.
Nej, men jag håller helt med dig. Alltså, det är som, jag har ju inte den erfarenheten, men jag har ju liksom, som sagt, utmattning, depression, ångest. Och det är samma sak där, har du inte varit med om det så kan du aldrig, går inte att sätta sig in i hur det känns. Eller hur det är, om du inte faktiskt har varit där. Du kan ju ha förståelse, men du kan ju aldrig förstå.
Nej.
Alltså, det är, ja. Så att det är ju tyvärr så det är.
Så är det. Men jag ska säga i alla fall att jag är otroligt tacksam att vi har delat med oss i mina kanaler. Vi pratade om det senast igår. Att om jag inte hade gjort det, då hade vi inte fått alla de här tipsen från mina följare. Så här, men snälla, kan inte kolla upp om det är ME? För att Niklas blev som väldigt många andra med ME feldiagnostiserad som utmattningsdeprimerad. Och då får man fel behandling som kan vara direkt farlig. Då får man rådet att träna till exempel. Och det bryter ner en ME-sjuk på ett sätt som gör att du kanske inte ens kan komma tillbaka. Det är jätte dåligt liksom. Så att det är inte alls samma behandling. Nej. Även om symptomen är lika. Så att hade vi inte fått de tipsen utav dem så hade vi aldrig kanske undersökt det spåret och då hade, för nu har han ändå, nu mår han bättre än vad han gjorde för ett år sedan och det är tack vare att vi nu har en diagnos och vi vet lite mer vad vi ska grotta i, vad han ska och inte ska göra, så vi är enormt tacksamma för att vi, den här liksom two-way street som det faktiskt är att ha en blogg och sociala kanaler. Det är inte att jag sitter och rapar ur mig grejer och att folk slickar i sig, utan det är verkligen en tvåvägskommunikation.
Ja, för jag tänker det liksom, för det första så här, vad har det här inneburit för dig, för ditt jobb? Och sen just det här att vad är liksom communityt i det här för er?
Ja, alltså på ett personligt plan så har det inneburit att jag har behövt ta väldigt mycket ansvar från allt ifrån ekonomi till liksom vardagsrattande till barnen till men i princip allt har det väl varit liksom, och sen så man får lite räkna bort Niklas och sen när han kan bidra med någonting så är det en bonus, det är så man måste se det, man kan inte liksom räkna med honom.
Så du har blivit en ensamstående tvåbarnsmamma?
Ja, så kan
mer
man,
eller mindre.
Ja, så kan man faktiskt se det. Och som då, jag vet att Niklas kommer att lyssna på det här, så jag vill liksom inte säga saker som sårar honom. Men jag vet också att, men jag är i princip en ensamstående tvåbarnsmamma som dessutom har en sjuk man. Så att det är liksom ytterligare en grej att liksom bolla. Däremot så gör ju Niklas allt han kan, när han kan, för att hjälpa till.
Och liksom, det tvekar jag inte på. Det är inte liksom, jag vill inte på något sätt förminska honom och hur han mår. För som sagt, jag kan ju relatera till delar av det som, liksom, som han går igenom. Men jag vet ju också hur det är att stå bredvid någon som är sjuk, som är utmattad, som är deprimerad. Det är ju väldigt jobbigt, för man kan inte göra någonting.
Nej.
Du kan ju avlasta, men det är ju allt du kan göra också. Du kan inte liksom lägga om ett sår eller, du vet, det finns inget praktiskt du kan göra så.
Nej, precis. Så att, men nu har vi väl lite landat i liksom, landat i hur vi ska hantera det här. För att under många år när det här då liksom sakta men säkert blev värre och värre, så hade jag väldigt mycket inställningen att så här, okej, men en vecka till, en månad till, ett år till, nästa jul, nästa sommar, då kommer det vara bättre, då kommer vi kunna göra det här, då kommer vi kunna åka på skidsemestern, eller då kommer vi liksom, då kommer det vara normalt igen typ. Och det gör ju att man bara mörsar på och bara liksom lyfter aldrig blicken, utan bara trycker sig genom vardagen liksom. Och så har jag haft så här minikrascher på vägen. Men sen i våras så kom det en fet, riktig jävla pisskrasch där både jag och Niklas blev väldigt rädda. Att så här, shit, det här kanske var kraschen för mig. Nu kanske jag inte kommer tillbaka.
Mm.
Och kommer jag inte tillbaka, då faller liksom allting som vi har byggt våran vardag på, som ändå, ska jag säga, är väldigt fin utifrån liksom våra förutsättningar.
Mm.
Så att då blir vi så otroligt rädda. Så efter det så gjorde jag någon slags liksom, bara alla nödbromsar drar vi här och nu. Det är inte värt det. Och sen ändrade jag inställning på ett sätt att så här, nej, men det här är ingenting jag ska ta mig igenom. Det här är livet liksom. Mm. För att jag vill inte lämna Niklas, jag älskar honom. Det enda jag vill är att han ska få må bra igen, åtminstone så pass bra att liksom han kan vara sitt vanliga jag så mycket som möjligt. Så att jag vill liksom, jag vill fortsätta i den här konstellationen, men jag måste också räcka. Så att jag måste stanna upp och jag måste fylla på mig själv med energi, och jag måste sätta mig själv främst ibland med jämna mellanrum. Och inte alltid, ja men barnen skulle ju behöva, eller ja men nu blir det så jobbigt för Niklas, eller så här, nej men det kanske blir jobbigt för Niklas nu. Det kanske är, barnen kanske har det lite tråkigare nu än om du vet. Men jag måste få träffa en vän. Eller jag måste få gå på en promenad. Eller jag måste få gå på massage. Eller jag måste göra någonting för mig som gör att jag får energi.
Mm.
Så att jag liksom fortsätter orka.
Men det måste ju också bli, alltså när du liksom kom till den där insikten att det här är livet nu. Det måste ju ha varit en sorg.
Nej, tvärtom. Så var det så jävla skönt. Mm. För att när man hela tiden är i någonting som man tänker att ja, det här är liksom någonting som hela tiden ska bli bättre. Det är inte bra nog, det är inte bra nog, det är inte bra nog. Egentligen är det märkligt att jag hamnade i det tänket, eftersom jag är stor förespråkare av så här, värna vardagsglädjen. Det är mitt livsmotto.
Mm.
Så här, jag vill inte längta till en resa till Maldiverna när jag fyller 50, utan så jag vill ha trevligt varje dag i min vardag och njuta av små saker som roliga kläder, en god kaffe eller härlig podd, vad det nu är. Men ändå så hamnade jag i det här liksom, ska bara ta mig igenom det här, för målet är där borta liksom. Mm. Men när jag bytte fokus och bara kände att det här är livet, då blev det mycket lättare, för då dels det här att jag började prioritera mig själv, vilket gör att jag mår mycket bättre. Men också, jag har faktiskt släppt Niklas lite och hans mående, vilket har varit väldigt bra för mig.
Mm.
Att jag känner att jag kan inte börja varje dag med liksom, hur mår du, hur har natten varit? Och så vet jag liksom 9 gånger av 10, så det är dåligt, jag mår dåligt.
Det är inte bara ditt ansvar.
Nej, och det har ju han aldrig tyckt liksom heller.
Nej, men utan det är jättesvårt att se någon man älskar må så dåligt och inte försöka göra någonting åt det, även om man vet att det inte går.
Nej, Och eftersom jag känner att så här, Niklas är så otroligt engagerad i sin situation själv och är liksom, han forskar konstant liksom, kring sin sjukdom och hur han ska kunna bli bättre. För han vill ju inget heller än att få sitt liv tillbaka. Så är jag väldigt trygg med att så här, jag behöver inte engagera mig så mycket i det, utan han kan ta den pucken och så att min energi räcker till att ratta resten. Och då är det framförallt liksom barnen och så jag tänker på. Som ju såklart tar väldigt mycket och energi, och man vill ju engagera sig i det liksom, i dem. Så det har faktiskt blivit mycket, mycket lättare efter det.
Acceptans.
Ja, verkligen. Acceptans, det är där sa du det, det är ordet.
Det är bra att vi hjälper varandra i att förkorta ner liksom. Ja. men jag måste ju fråga så här, barnen, hur, alltså, Hur reagerar de? Hur reflekterar de? Undrar de? Vill du prata om det?
Ja. Nej men absolut. Nej men barn är ju barn. De är ju väldigt bra på att vara här och nu. Och liksom, de ifrågasätter ju inte sin vardag särskilt mycket, utan det är ju deras vardag.
Mm.
Och det här är deras pappa liksom. För Tintins del, hon är 3,5, så har han ju alltid varit ganska liksom orkeslös. Mm. Så det är hennes enda bild av honom.
Men då sorgligt, kräver såklart, hon inte ändå mer heller.
Nej, och Iggy kommer ju ihåg mer liksom, att han var mer aktiv tidigare. Så han kan ibland uttrycka liksom, besvikelse. Åh, pappa är alltid trött. Eller när han inte kan göra saker som Iggy vill och så. Och det blir ju också en frustration, därför att jag har 99% av tiden så har ju jag barnen själv.
Mm.
Och den ena är 7,5, den andra är 3,5, och de vill göra väldigt olika saker.
7,5, alltså ursäkta, det är länge sedan vi såg, så jag bara, tiden bara slurp.
I know. Det är på ungarna man ser hur gammal man själv är.
Eller hur?
Ja, nej, men så att det är liksom det här att hela tiden försöka ratta två stycken ungar som vill olika saker och konstant göra två stycken missnöjda. Alltså ingen är någonsin nöjd. Iggy vill spela fotboll, Tintan vill gunga liksom. Jag försöker gunga med ena handen, sparka fotboll med andra. Så ser det väldigt ofta ut, och det är ju liksom jobbigt. Hade man haft två friska, kapabla vuxna som kunde säga, ja men du, jag går och spelar fotboll med Iggy, så gungar du Tintan. Så hade det bara varit så jävla mycket enklare.
Mm.
Åtminstone den delen av livet liksom.
Ja.
Mm. Så att det är väl det bökigaste, att de, det är svårt att liksom fokusera på en i taget. Men ja, men så är det ju, herregud. Och nu är ju
corona, acceptans.
Acceptans, och nu är också pandemin åtminstone bromsad. Så nu kan vi återigen få lite hjälp av mor och farföräldrar och sådär. Och då är det mycket lättare att dela upp det så att de kan få lite egen tid båda två. Och ja.
Men om vi ska gå in på liksom influencerdelen i det här. Vad har du fått för respons? För du har ju varit väldigt öppen kring hela den här processen. Bromsade lite grann där för att liksom, ja men, att inte du skulle hänga ut till Niklas hela, liksom.
Mm.
Ja, han måste få bestämma själv. Det är klart han gör det, även fast du skriver om det, men du förstår vad jag menar. men vad har liksom communityt, för jag menar, för grejen är den, det jag tänker, det är så här, du går från supersprudlande, jättemycket energi, livsglädje och vardagsglädje och fina blommor och inredning och allt det där, och så helt plötsligt så är det liksom, eller helt plötsligt blev det ju inte såklart, men du förstår vad jag menar, så blev det ganska tungt. Hur har liksom din följarskara reagerat? Kollektivt.
Ja, alltså dels så ska jag säga att de är så, alltså jag har alltid haft så väldigt fina följare som har, vi har haft väldigt så bra utbyte. Jag har fått väldigt lite liksom dålig stämning i kommentarsfälten eller liksom oförtjänt kritik och sånt där. Jag menar inte att de inte ifrågasätter, men när det görs så har det gjorts schysst och så liksom. Med respekt och hänsyn, så att nej men, så de har varit liksom stöttande på alla sätt och vis. Men däremot så kände jag att när vi, för vi trodde ju först att Niklas var utmattad, att han led en så här utmattningsdepression då. Och då delade vi med oss mycket av det, också för att vi ville hjälpa andra liksom, och därför att det var skönt att bolla och få bara inte känna sig så ensam. Och det tyckte både jag och Niklas. Men sen så, och då kom det en ny grupp av följare in. Bloggen växte väldigt mycket och då kom det människor som inte har hängt med mig så länge och som inte kände mig och oss riktigt. Utan de var där inne liksom for the utmattningsstory, om man säger. Och hade kanske knappt koll på de andra inläggen. Och den gruppen upplever jag började ifrågasätta på ett sätt som var inte respektfullt och hänsynsfullt längre. Det var kommentarer om så här, varför lämnar du inte bara Niklas? Och, du vet, det är smärtsamt att se att du är så medberoende. Och, liksom, och jag är medberoende. Det är svårt att inte bli det när man lever med någon som är sjuk. Men det blev väldigt negativt och jobbigt. Så att man istället för att trycka på publicera och känna en förväntan. Så här, vad kan vi få för feedback, spännande tips på hur vi kanske kan ta oss vidare ur det här? Vad kan vi få för ja, men kärlek? Vet, att man känner att man ska få positiv respons. Exakt. Så blev det ont i magen istället. Och då kände jag också så här, och jag och Niklas pratade om det, att det blev liksom jobbigt för honom att sitta och läsa kommentarerna. Och då kände vi bara så här, nej, det här kapitlet stänger vi. Och så knep jag igen det. Och då så skrev jag det också, att nu från och med nu så kommer vi stänga det här kapitlet och inte skriva om det mer. På grund av det här. Och då, när jag inte matade den delen av följarbasen längre, så försvann de. För de var inte så intresserade av de andra inläggen egentligen. Nej. Så att när vi så småningom igen började, när Niklas fick den här ME-diagnosen och vi kände att nej, men det här, när vi också insåg hur lite hjälp det fanns att få, att det här måste vi måste dela med oss kring det här. Också för vår egen skull, vi behöver tips, vad fan gör vi liksom? Då kom det förvisso ytterligare några nya, men de var ME-drabbade. Och jag vet inte om det finns människor som är mer ödmjuka inför livet än de som har drabbats av den här skiten. Så där har det liksom varit noll tråkig stämning, om man säger.
Det var skönt.
Ja, så att, nej, men så stämningen är god och den är väldigt stöttande. Och jag mejlar också fram och tillbaka med vissa bloggläsare som har levt i liknande och lever i liknande situationer. Och vi försöker hjälpa varandra och sådär. Så att det har verkligen gett otroligt mycket.
Hur har det här varit? För du är ju en av de starka kvinnorna som står upp för bloggens fortsatta överlevnad.
Jajamensan!
Hur har det varit rent kommersiellt? För jag tänker så här, om jag hade varit så här krass och liksom, du säger, ja, men du fick ju fler läsare. Skulle du inte ha mjölkat det då? För liksom, du får mer cash om du har fler läsare. Mm. Istället så ströp ni av det. Och jag fattar ju att det var ju liksom, det funkade inte för välmåendet. Men hur har de här senaste åren varit rent kommersiellt för dig? Och hur balanserar du det?
Jag kan vara helt transparent och säga att vi märkte ju att trafiken på bloggen växte.
Mm.
Och det tyckte både jag och Niklas var jättebra på alla sätt och vis. Och då Niklas sa till och med så här att, men om det här pisset kan ge någonting gott, så varför inte? Gud vad bra att någonting gott kommer utav det här liksom. Så att så resonerade vi kring det. Men ingenting är värt liksom dåligt mående. Det kan man nog fråga liksom vem som helst, oavsett vad de jobbar med. Liksom. Det är inget kul att gå till jobbet och må dåligt. Liksom. Så att numera så har... Så att om man ska liksom snacka siffror så kan man säga att... Här, för bloggen har... Jag räknar unika besökare per månad, brukar jag prata om. Mm. Så säg att den gick från då 40 000 unika... kanske 50 000 unika besökare per månad till... Ja, jag var uppe och nosade på liksom 100.
Oj, det är en stor skillnad.
Det är en stor skillnad. Och sen, nu har det liksom landat igen på... Det går lite upp och ner sådär, men nu har det landat igen på kanske där runt 50 någonstans då. 5000 unika. Så att, för grejen är, det här vi jobbar med, det är ju lite tudelat för att... Och det här tänkte jag skulle diskutera lite med dig. Mm, för det är jättespännande.
Please.
Ja, därför att det finns ju saker som man vet skapar engagemang. Som man vet skapar läsning. Som man vet skapar likes och delningar. Mm. Men det är inte värt det för att man antingen mår dåligt. För att ta med sig folk som inte känner en. Som skapar otrygghet i kommentarsfältet. Yep. Sådär. Eller att man inte känner sig bekväm med integritetsmässigt. Mm. Eller att det påverkar kanske en tredje part som... Till exempel mina barn som jag har valt att strypa ganska mycket i mina sociala kanaler. Vi hade, tidigare så hade vi en så här familjekanal på YouTube.
Mm.
Jag och Niklas. Det hade vi också jättetidigt, så här 2014. Så drog vi igång den och var faktiskt under ett par år Sveriges största familjekanal. Vi hade 40 000 prenumeranter och vloggade och gjorde hela den där grejen. Liksom.
Det var jätteroligt.
Ja.
Jag var ju med. Jag hängde med.
Ja, men, och det var ju jättekul på en massa sätt. Det var också skitjobbigt därför att man kände att varenda grej man gjorde var ju tvungen att antingen bloggas, instagrammas, göra stories, Snapchat eller vloggas.
Mm.
Så det fanns inget.
Snapchat,
man kunde
ta... den gamla goingen.
Den gamla goingen. Snappies.
Ja, just Snappies. Snappy, oh, gud.
Snappy, snappy. Ja, nej, men så det blev liksom, eftersom man inte kan ha samma material i alla kanaler så blev det liksom inget, fanns ingen andningspaus där man kände att så här, det här gör vi nu och vi dokumenterar inte.
Nej.
Och eftersom YouTube-grejen gick så himla bra och vi var väldigt påhejade också utav vårt YouTube-nätverk och så här, som såklart tyckte vi var jätteduktiga och att det var jättekul att någon hade gjort den här grejen i Sverige, för det var jättestort i USA och andra länder. Men så tuffade vi på där liksom. Men det blev ju dels jobbigt för att, du vet, skulle vi bara gå ut och cykla så då var det, hej, nu är vi är ute och cyklar, kolla, åh, första cykeltag. Ja, men du vet, man är ju inte riktigt där, nej, fast man är där. Och det förstör, tyvärr. Mm. Så att man måste ha tillfällen man väljer bort för sin egen liksom, hälsas skull. Men nu har vi i alla fall, vi la ner kanalen för några år sedan. Och nu har jag till och med tagit bort alla videos faktiskt. Vi har tagit bort alla vloggar förutom några som gäller dokumentera kejsarsnitt och sådär, som är en så här hjärtefråga för mig. Mm. Så de ligger kvar, så här förlossningsvideos som dokumenterar kejsarsnitt. Men annars så är liksom allting numera borta.
Mm.
Och för det är också det att jag känner inte att jag vill dela med mig av mina unga på samma sätt.
Nej.
Och där får man ju då väga så här, ja, jag vet att lägga upp en bild på mina ungar i flödet så kommer den få massor med likes och det kommer sprida liksom bra effekter. Men jag vill inte liksom, och på stories är det ju också liksom jättemycket. Jag skulle kunna skapa så enormt mycket mer material kring mina barn.
Iggy har ju varit en stjärna liksom.
Ja, men och det är också lite så här obehagligt för att när vi då, när han var en stjärna liksom, och när han var med så himla mycket i de här vloggarna och det, och det kom fram liksom andra barn när vi var i lekparken och han är så här tre bast liksom och fattar ni, de vill ta någon bild och jag var så här, ja gud vad kul, och så ska någon ta någon bild på mig och min unge som inte fattar någonting. Jag hade inte så stor förståelse för att han var också en person faktiskt. Det ska jag ärligt säga. Mm. Att jag fattade inte riktigt det. Jag har inte haft så, jag har inte varit en barnperson riktigt innan jag fick barn själv. Jag har inte umgått så mycket med barn. Så jag har inte lärt känna så många barn. Och fattat att de faktiskt är människor. Det låter helt vansinnigt.
Nej, men jag förstår. Jag har ju inte heller barn. Och inte heller så här, vet inte riktigt hur man umgås med barn. Jag börjar lära mig. Men jag köper vad du menar. Att det blir liksom så här. Att man tänker att men barn är inte medvetna på samma sätt liksom.
Ja, och det blir så himla fel.
Ja, det blir det ju.
För det är klart att de är medvetna och framförallt så blir de ju det senare, tänker jag. Och nu när han är liksom, går i ettan i skolan, hans kompis, alla kollar på YouTube och han själv har koll nu på lite olika YouTube-familjer sådär. Mm. Då, jag vill liksom inte att hans person ska bli färgad utav någon slags Insta cyberspace personlighet som alla hans kompisar kan se och titta på. Utan jag vill att han ska få vara en egen person och forma sin egen person i världen.
Mm.
Och med det är inte sagt att det på något sätt är fel att vara en vloggare med barn eller så. Jag klankar liksom inte ner på alla.
Alltså jag tänker på liksom den här lagen som kom i Frankrike.
Just det.
Där man då inte fick tjäna pengar på sina barn.
Mm.
Alltså att influencers inte längre fick tjäna pengar på sina barn. Det är ju ändå en ganska stark signal till att det inte är okej.
Okay
att liksom kommersialisera sina barn. Hur tänker du där?
Alltså jag tycker ju att det är, känns jättesunt. Jag tycker det känns jättesunt. Och det är också någonting som, en anledning till att jag har valt att begränsa liksom hur jag, mina barn syns, ska jag säga. Går man in på mina kanaler nu och inte vet vem jag är, så tittar man på min Instagram och bara, gud vad hon snackar skit. Liksom, här är ju hennes ungar till höger och vänster. Och, så här, och de är ju med, men numera så är de med, de är i form av biroller. De är biroller och det är jag som är huvudpersonen och huvudfokus. Mm. Och det handlar om mig och sen slinker de in och ut för de är med i mitt liv. Men
exakt,
det är inte upphängt på dem. Det är inte som en familjekanal där det är upphängt väldigt mycket på barnen.
Nej.
Och att barnen ska vara roliga. Barnen ska utsättas för tokiga saker. Barnen ska säga tokiga saker och liksom allt det här fina som är med barn. Och jag ville inte att så här, shit, jag ska inte klara mig ekonomiskt om inte jag får säga till mina barn, kan du hålla den här liksom, tandborsten och se glad ut nu?
Ja.
Och det bara känns så himla fel. Jag vill kunna liksom, jag vill dra in mina pengar på mig. Och sådär. Sen kan jag ändå göra någon grej för att det är så här, det är några kläder som jag tycker är superfina som barnen älskar. Eller så här, då kan jag göra någonting sånt.
Mm.
Men det är liksom en form av en bonusgrej. Det handlar inte om att jag står och faller med samarbeten som grundar sig på mina barn.
Nej, för att det finns ju väldigt många sådana i Sverige. Och sen den här debatten lyftes, det var väl egentligen tidigare år eller förra året som det här liksom verkligen började pratas om i och med den här lagen och så. Och liksom vissa influencers och partners hade liksom pratat om den här frågan. För jag menar, det är ju det är ett nytt medium, det är ett nytt sätt att exponera barn. Liksom. Jag, menar, jag tänker så här, det blir nästan som så här barnskådespelare. Mm. Det är ju där de här barnen landar.
Ja, men skillnaden är ju då liksom att barnskådespelare spelar ju en roll.
Exakt.
Sen kan du få skit för det i skolan ändå, för att du spelar någon roll som folk inte gillar, eller en töntig roll som folk uppfattar, eller vad det kan vara. Det kan fortfarande ge... Man ska ju alltid veta att liksom, utsätter man barn för allmänhetens scrutiny liksom, så exakt, kan det ju komma negativa konsekvenser av det.
Mm.
Och det är nog inte... Det passar inte alla barn. Liksom. Men just det här att de är sig själva, alltså, och jag tror ju att det färgar barnen, just det här att, du vet, man läser så många, den här typen av influencers du pratar om nu, man läser ju så många intervjuer med dem när de också blir frågasatta, och deras svar på det är ofta så här, men barnen älskar, de tycker det är så kul, och de vill vara med, eller skulle de inte tycka det var roligt, skulle vi sluta?
Mm.
Och jag förstår den inställningen, för jag hade precis samma själv när vi vloggade, och liksom, ja men Iggy, han tyckte det var jättekul.
Ja, det är klart,
liksom,
om han tyckte att det var tråkigt skulle du ju inte göra det.
Nej, men samtidigt då, vad är det hans glädje baserar sig i?
Exakt.
Är det att vi står och tittar på honom och är jätteglada och plirar med ögonen när han får jättemycket uppmärksamhet? Är det därför han blir glad? Eller blir han glad? Jag tror inte att egentligen att han blir glad för att vi tar fram en kamera.
Nej.
Utan det handlar ju om att två föräldrar står där och bara skiner och bara, oh shit vad kul, vad duktig du nu, vad roligt liksom.
Exakt.
Så att jag tycker att det är
svårt. Och sen har ju inte barn konsekvenstänk på det sättet. Jag menar, de har ju ingen aning. En treåring kan ju liksom inte avgöra vad det här kommer att ha för konsekvenser om 5 år, eller om 5 månader, eller om 5 dagar. Alltså, det har de ju ingen aning om. Så att jag menar, det är ju så här, det är ju omöjligt att ha den, att ha det försvaret.
Mm. Ja, det är liksom, det är en väldigt bökig fråga. Och jag tror att det är en väldigt svår fråga att ta i också, därför att det är väldigt många som har det som sitt levebröd faktiskt.
Exakt.
Och det är ju också en väldigt gråzon, för att egentligen då, om man säger att, ja, men vi inför en lag där man inte får tjäna pengar på sina barn i sociala medier, då är det också svårt att avgöra så här, var går gränsen då? Är det när man gör ett betalt samarbete med varumärke X där barnen står och håller upp tandborsten eller kläderna eller cykeln eller vad det nu är? Eller är det som jag gör? Jag har ju fortfarande mina barn med i mina sociala kanaler för att de är de här birollerna, och det är också det finaste jag vet. Det är svårt att inte någon gång då dela med sig av det finaste jag vet. Liksom. men det kanske då samtidigt bygger min följebas. För att folk tycker att det är roligt att följa mig. Och de vet att jag har 2 barn. Och hur hanterar jag det här med 2 barn när man inte är 2 föräldrar och sådär. Så att samtidigt då så är ju mina barn med och ser till att jag i slutändan tjänar pengar.
Jo, fast jag tänker ändå att det är en väldigt stor skillnad. För jag menar, dina kanaler skulle ju fortfarande fungera och vara liksom, alltså, vara intäktsdrivande utan barnen.
Mm.
Utan barnen på bild. Du kan ju fortfarande prata om dem och liksom din relation till dem.
Mm.
Men jag tänker just det här att det är fortfarande du som står för värdet, för relationen. Och sen är ju de liksom plus i kanten. Jag tänker så här, okej, det här är en fullt orimlig jämförelse, men jag tänker med mina djur.
Mm.
Alltså mina... Ja. Jag har ju inga barn. Jag har ju då 2 hundar, en katt och en massa höns.
Mm.
Och jag vet ju att folk följer mig för att de tycker att det är roligt att titta på mina höns.
Mm.
Det är inte bara därför de följer mig, men de tycker att det är kul när de dyker upp, för de är ganska knäppa. Liksom. Mm. Jag tänker att det är lite samma sak.
Mm.
Alltså, så här, jag tror ju inte att folk skulle avfölja om jag inte visade upp hönsen lika ofta. Men så det är väl det jag tänker så här. Om jag bara hade lagt upp bilder på hönsen, det är klart att då skulle de ju avfölja mig om jag slutade med det.
Mm.
Men, och det är väl som vilken nisch som helst, eller man ska säga. Alltså, har du sålt in en kanal, ett konto med att det här är innehållet du kommer få, och sen så tar du bort det innehållet. Mm. Ja, det är klart att då bryter du ju ett oskrivet avtal med dina följare. Men om du liksom säger att ja, men det här är fokuset, sen kommer det lite saker här på utkanten som kan vara lite kul. Men det är inte någonting som är liksom fokuset.
Mm.
Det är en annan sak. Mm. Jag tänker lite samma sak.
Ja.
Gillar du att jag jämför dina barn med mina höns nu?
Självklart. Jag älskar djur. Jag älskar höns. Jag tycker det där är super, superklokt. Och det är väl ungefär så jag ser på det också. Mm. Liksom. Och en annan aspekt bara som jag tänkte på, som slog mig för typ några månader sedan, var att det är några influencers jag följer som delar sina barn väldigt mycket.
Mm.
Och jättegulliga barn, och det får också mig att tänka på mina barn, det väcker känslor i mig. Och så, här. Och så upptäckte jag att jag började få lite så här känslor för de här barnen.
Mm.
Och jag har aldrig träffat de här barnen.
Mm.
Aldrig någonsin. Och det tyckte jag blev så himla konstigt.
Mm.
Att det är väl inget fult i för sig att jag får känslor för de här barnen, för att jag ser dem hela tiden som om man ser en tv-serie eller något.
Du bygger
sånt
en relation till dem.
Jag bygger en relation
precis
till
som
dem.
Till den här primära influensen.
Ja, men det obehagliga var när man vände på det, tycker jag. Och då fick jag det här återigen att vet, det kom fram någon okänd i parken och ville ta bild på Iggy. Ja. Att så här, ska jag träffa det här barnet och jag har någon slags varma känslor för det här barnet. Ja. Och den har ingen aning om vem jag är.
Positivt att det var varma känslor i alla fall och inte.
Ja, men och det är också en aspekt så här. Vad finns det för människor där ute? Alltså, det fick rimligt. Mig också bara så här, nej, jag, ännu vill jag begränsa ännu mer. Liksom.
Jag menar, så jag får ju hela tiden, återigen, nu kommer en liknelse här som är, kanske inte är fullt rimlig, men here it comes. men det där är ju som, jag får ju varenda gång en ny person träffa Leia, min hund.
Mm.
Är så här, hon är mycket mindre än vad jag trodde att hon skulle vara. Mm. Alltså, det, då har de ju ändå liksom en... De har en relation av, de har en bild. Och så bara, jag får träffa en kändishund, du vet.
Mm.
Sen skiter ju Leia i det, såklart. Men hade det varit barn så hade det ju varit en helt annan sak. För att en hund är ju inte riktigt... Det är inte en person med en identitet på internet, i samhället, på samma sätt som ett barn.
Mm.
Har jag fått hårt, men... Sant. Få inse att mina hundar har inte samma status i samhället som barn. Ganska ledsamt faktiskt.
Ja, mm. Ja.
Räknas inte som förälder.
Ja, jo, men säger man inte små pälsklingar, pälsbarnen?
Ja, pälsbarn brukar
jag. Får man säga det då, eller kräks folk?
Jag vet det säkert.
Nej, på samma sätt som
folk kräks garanterat, men jag kallar dem ju för pälsbarn.
Ja, du gör det. Ja. Mm. Jag tycker absolut att man får.
Ja, men alltså, hallå, kom igen. Men när du har liksom en sån här grej som ändå tar upp väldigt mycket av din energi.
Mm.
Hur tänker du då kring, liksom, det är som en följdfråga på tidigare, kring de kommersiella delarna, kring samarbeten. Vad får du för respons från samarbetspartners? För jag tycker ju att du är bland de som gör bäst samarbeten.
Åh, tack.
De känns relevanta, de känns kreativa, de känns... Alltså personliga, så.
Mm.
Men jag tänker att också att... Alltså, blir du någonsin så här lite orolig för vad... För nu går jag till mig själv, liksom. För vad en annonsör ska tycka om du lägger upp ett samarbete i anslutning till ett deppigt inlägg. Eller liksom, alltså, finns hur gifter sig ett sånt här liv med att kommersialisera det livet?
Mm. Ja, alltså... Även om... Det är väl det som är lite min grej då, kanske. Att även om det finns ganska så bökiga utmaningar i min vardag hela tiden, så försöker jag liksom ändå göra det bästa av det. Just därför att det är det enda sättet som livet blir något kul på, liksom.
Mm.
halvfullt glas, liksom. Försöka med det hela tiden. Och så det gör att ibland, trots att jag känner så här, men gud, har jag bara bölat nu i 2 veckor, så säger ändå de som följer, nej men gud, jag har blivit så glad av dig igår senast. Och, så att jag tror inte att det kommer ut lika, liksom, även om det är tunga ämnen, så tror jag inte att det känns så jävla deppigt alltid, liksom. Man förstår allvaret, men man förstår också livsglädjen. Och det gör att det går ganska bra att kombinera, tycker jag. Men sen är det klart att det är en avvägning på stories. Att så här, jag kommer inte lägga upp en story där jag liksom pushar läppglans X minuten efter att jag har så här, klickat på länken för att komma till min blogg. Nu är det djävulspisset hemma, liksom, och vi mår skit, liksom. Utan Men så är det ju med att jobba med sociala medier. Det handlar ju inte om att, som folk ibland tror, att man bara kräker ur sig grejer hela tiden. Utan man, det är ju byggstenar. Mm. Det är ju liksom, säg att man har liksom 12 olika byggstenar som man bygger det här, liksom, den här skapelsen med hela tiden. Du kan ju inte liksom bara kräka på med 8 blå stycken och sen så kommer det en röd och sen så har vi någon grön och sen så kommer det 8 blå igen, utan det är, du måste ju hitta balansen. Ja. Nej, men det är ju verkligen så, och det gäller ju så här både flödet, även om så här, är det någon som tittar på flödet längre? Jag vet inte.
Ja.
Okej. Okay. Mm. Men och på stories och liksom bloggen och sådär, det handlar om att hela tiden se till att det är en schysst balans som gör att dels att jag tycker att det är kul och dels att de som följer tycker att det blir spännande, inspirerande, gripande, lättsamt, djupt. Mm. Alltså att det finns en mix där som känns bra. Så att jag skulle säga att det har liksom inte, jag har inte förlorat några kommersiella samarbeten på sättet jag liksom delar med mig utav. Det har jag inte. Jag tror precis tvärtom att jag tror bara man vinner på att liksom vara öppen och personlig. För det är också det som skapar engagemang, tillit. Det skapar ju en riktig relation. Jag känner ju verkligen att jag och mina följare har ju koll på jättemånga av dem. Jag går ju ofta in och kollar deras flöden om de har öppna konton och sådär. Jag har ju koll på jättemånga av dem. Vi skriver liksom titt som tätt och så. Jag känner att jag känner ganska många av dem liksom, på ett ytligt plan, men ändå. Det är verkligen inte det här att det är en grå massa som jag kräker ur med saker till. Och så står de där och liksom bara gapar som en fågelunge. Utan det går verkligen fram och tillbaka. Och det gör ju att jag har bra engagemang. Jag har, liksom, gör jag samarbeten så klickar folk oftast på länkarna. Och det gör ju att jag blir väldigt liksom, intressant för annonsörer.
Mm.
Så jag har skitbra med jobb helt enkelt.
Och vad kul.
Ja.
Det är ju underbart. Nej, men alltså amen säger jag bara till allt du precis sa. För det är ju alltså när jag ställer såna här frågor så är det någonstans så här, jag vet lite grann vilket svar jag vill ha. Mm. Ibland så jag bara, ja, men jag vet ju att
det är inte klara med henne.
Ja, men exakt. Nej, men för det är ju precis så att ju mer transparent man är, desto djupare blir ju relationen.
Mm.
Såklart.
Men det måste ju också vara på ett ärligt plan.
Såklart. Alltså,
för där är också det här, jag tycker också att det kan vara lite problematiskt med den här trenden att man liksom, man ska vara så extremt utelämnande och man ska visa alla känslor och kanske profiler som inte riktigt har gjort det förut inser att det finns ett värde i det nu och gör det på sätt som jag vet inte alltid känns 100 tycker jag. Jag är all for att man ska vara transparent och liksom ärlig och det här liksom. Men att det blir på ett sätt som passar en själv så att man inte går utanför sin egen liksom, person för att attrahera följare. Och jag förstår att det är jättelätt att slinka dit. Det är ju där när jag sitter med den här gulliga bilden på mina ungar eller du vet någonting så här jätte... Jag är jätteledsen över någonting som jag kanske inte vill dela med mig. Men jag känner så skriver jag om det här så det kommer bli en liksom blogg. Det kommer bli en explosion.
Sensationellt.
Ja, och så känner man ändå så här. Men liksom integriteten och mitt välmående, allas välmående måste få vara någonstans att sitta i första rummet. Liksom.
Men sen tänker jag också som det här som du sa. Du vet att om du lägger upp en bild på dina barn då kommer det kommer att dra. Liksom. Mm. Det kommer att dra likes, det kommer att så. Och jag tänker att någonstans så får man, jag kallade den här strategin tidigare för välj dina badbilder.
Oj, vad spännande.
Ja, därför att jag som liksom plus size kropp pratade väldigt mycket tidigare i alla fall. Nu är det väldigt många som liksom har kommit in i kroppsaktivism och kroppspositivism rummet.
Mm.
Så jag behöver inte liksom, jag behöver inte dra den så mycket nu utan jag gjorde det. Det var liksom 5-6 år sedan så drog jag den. Men då när jag liksom, och även nu och det är väl lite grann det också att om jag lägger upp en bild på mig själv i baddräkt och skriver liksom någonting kroppspositivt typ då får jag jävligt mycket likes.
Mm.
Och jag vet att det är liksom, det kommer förmodligen ge nya följare, det kommer att ge liksom en boost i engagemang och sådär. Och jag gör det ibland därför att det innehållet behövs, för att jag kanske bara tog en jävligt snygg bild på mig själv i baddräkt.
Mm.
Eller att jag känner så här, nu vill jag ha likes. Jag har en dålig dag. Jag vill ha likes. Då, alltså jag har dem. Alla har dem.
Ja,
erkänn, du har också
absolut.
Dem. Du vet att den här bilden, vill jag mycket likes och lite kärlek, då ska jag lägga upp den här bilden. Och det är okej, tänker jag. Det betyder inte att du är mindre genuin eller att det innehållet inte är relevant. Men just det här att man kan inte lägga upp dem varje dag därför att det blir urvattnat.
Mm.
Det blir kanske lite, beroende på vad det är för något, det kanske blir lite manipulativt. Det kanske bara gör att det hela tippar åt ett håll dit man inte har tänkt gå.
Mm.
Men jag tänker ändå att så här, ibland så får man använda sina badbilder.
Mm.
Därför att liksom, man behöver en liten boost. Algoritmen kanske behöver en liten käftsmäll och du vet, lite sådär. Har jag haft liksom så här dåligt engagemang i veckan, men då kan jag smälla till med en bild som jag vet kommer funka, som jag vet kommer att gå bra.
Mm.
För att liksom ge en liten chockstart till algoritmen.
Mm.
Och det tänker jag bara så här, det är bara smart strategi.
Ja, man får ju inte glömma heller att det är ett jobb.
Exakt.
Liksom. Och du måste underhålla ditt jobb liksom, så att du har något, så du har ett jobb helt enkelt.
Så hur ser din strategi ut framöver?
Ja, det är spännande att du frågar. Det här var här jag tänkte att jag skulle bolla med dig.
Ja.
Därför att jag har ju liksom aldrig haft någon riktig strategi, ska jag säga. Förutom att så här, jag har postat det som jag tyckt var känts relevant och härligt, liksom kul.
Mm.
Men sen så, jag liksom, många andra upptäckte det för några år sedan att så här, jaha, nu här slutade man växa.
Ja.
Man var liksom bortskämd med att men det kom nya hela tiden. Och sen så ströps det. Mm. Och så stannade man och så stod man och stampade. Och sen, jag upptäckte i för sig nu, för jag kollade mitt mediakit innan jag skulle hit. Så jag skulle ha liksom lite koll på mina siffror. Jag tänkte, om du grillar mig så måste jag ha lite koll.
Ja, men alltså, nu måste jag ju grilla dig, bara för att du sa det.
Ja, men då såg jag i alla fall att, för det gjorde jag i slutet på förra året, för det var mediakittet inför 2021.
Mm.
Och då såg jag faktiskt att jag åtminstone hade 1000 färre följare än vad jag, på Instagram, än vad jag har nu. Mm. För min bild är att det står och stampar att jag liksom, det är 10 fram och så 10 tillbaka.
Ja.
Och det är väl så liksom absolut mest. Men det var åtminstone ett litet steg framåt, såg jag.
Ja, absolut.
Men så den grejen har ju varit alltså störig. Att man kämpar och kämpar, tycker man, och liksom ingenting händer. Och där hade jag ju, ska jag säga, panik ett tag. Mm. Och tyckte det var så jävla jobbigt. Och bara, vad gör jag för fel? Började ifrågasätta liksom hela så här, vad gör jag för fel? Är jag inte spännande längre? Tycker de inte...
Fast du tappar ju inte.
Nej, men det var väl det som var det knepiga, att man var så van att bli matad med nya och växa. Och så slutade det.
Kanske.
Ja, och det, men jag tror att de flesta var det. Därför att också, det var så det funkade på något sätt. Ja. Liksom, om man var någorlunda tidig med det. Liksom.
Hur många följare har du?
Nu ska vi se. 34 000 400 någonstans där. 455 eller något.
Och vad har du för engagemangsgrad?
Alltså på bilderna då i flödet,
ja,
så är det på, och då har jag tagit någon liksom så här, sista 20 bilderna,
ja,
så är det, ligger det runt 5% ungefär.
Det är riktigt bra.
Ja, men det är ganska bra.
Mm, det är det. För den följarsiffran så är det väldigt bra.
Ja, för ju
hade du haft liksom under 10 000, då hade det varit okej.
Mm.
Men för att vara så pass stor så är det väldigt bra.
Ja, så det är jag ju tacksam för, såklart.
Ja, gör du reels?
Alltså, jag har ju gjort några reels. Jag ska erkänna sig att det är mycket därför att du har tjatat så mycket om reels i denna story. Jag bara, jag måste göra reels.
Ja.
Och
how's it going?
Ja, men alltså, jag har gjort några. Och nej, men jag tycker de går väl ganska bra liksom. Mm. Och jag fattar att det är ett sätt att attrahera nya och att man syns på ett nytt sätt och sådär. Har jag ju lärt mig av dig.
Yep.
Du är så bra, Linda, ska jag passa på att säga. Du är så jävla klok och smart och har så mycket kompetens alltså in this area. Så att så mycket inspiration som jag har fått ut av dig.
Tack.
Otroligt.
Vad glad jag blir.
Så tack. Du är verkligen orsaken till att jag har gjort några haltande reels-försök.
Vad skönt att det gick bra.
Ja.
Succé.
Ja, men de är ju lite bökigare att liksom få ihop, för att du måste klippa lite. Eller så här, det kanske man inte ens måste. Men
alltså, jag tänker ju så här, för dig att göra typ så här outfit transitions och såna grejer. Mm. Alltså det hade ju varit, alltså det där tror jag, där har ju du liksom en guldgrej.
Du tycker det? Ja, vad spännande.
Absolut.
Mm.
För att, och speciellt liksom det här din, nu när det blir höst, din lager på lager grej. Ja. Bara, hur, how many layers can you do?
Precis.
Och liksom bara, vi tar en till. Vi tar en till. Ja, vi tar en till också. Där har du en reel. Varsågod. Ja,
du, den reelen har jag faktiskt tänkt att jag ska göra.
Mm, mm.
För, men det är det här att liksom...
Och så kan du ta den lite för långt. Alltså du kan ju göra en seriös, men sen kan du också ta den lite för långt.
Ja.
Att du liksom... Men det här var ju så här YouTube-utmaningen för ett par år sedan. Jag tror det var Therese Lindgren som var så här 100 lager kläder, du vet.
Ja, Joey Tribbiani. I'm wearing all of your clothes!
Exakt. I might do some lunges.
Åh, älskar vänner. Åh, vad mysigt.
Gud, vi gammtanterna och våra throwbacks. Nej, men då kan du ta den lite för långt och typ så här 5 jackor och 3 hattar och du vet så här.
Gud vad roligt, Lena. Det här kommer jag göra.
Ja.
Jag hade tänkt göra en lager på lager reel, men det här, jag ska ta den för långt.
Jo, men att du gör det, börjar liksom så här seriöst och så sen bara... Let it keep
när det är
going.
Riktigt snyggt, då ska jag bara fortsätta mörsa på. Bara.
Vi behöver nog lite till. Och lite till. Och helt plötsligt du behöver 60 sekunders reel. Liksom. Ett plagg i sekunden.
Åh gud vad kul. Det är en skitbra idé.
Tack.
I will do it.
Tack. Gör en förslagsvis utomhus för du kommer svettas ihjäl.
Ja, precis.
och du har ju liksom dina perfekta kastassistenter. Där hemma liksom, som kan kasta plagg på dig för de här transition-grejerna.
Just det. Just det.
De kommer bli jätteglada. De bara, vi får kasta kläder på mamma.
Ja, precis.
Nej, men alltså reels, jag tror stort på reels. Mm. Jag tror också, du vet ju att jag är mycket för karuseller, grafik, sånt som är delbart. Jag har ju en podd-dag här då, vi spelar in en massa poddar på samma dag, så jag hade en gäst tidigare som sa det att hennes mesta tillväxt har kommit för att folk tipsar om henne.
Mm.
Och så är det för mig också. Mm. Alltså jag får mest följare när folk tipsar om mig.
Mm.
Så att just det här att skapa saker som man kan dela.
Mm. Men där tänker jag, har ju ni en liten annan fördel för att ni har en nisch där ni skapar kunskapsinnehåll.
Mm. Det kan du också göra. Du har massor med kunskap.
Huvudet blir helt blankt. Nej, men det är klart att jag har.
Ja, men till exempel, hur ska man tänka med lager på lager?
Mm.
Där har du en karusell. Mm. Hur ska man tänka när man ska styla en flatlay? Eller när man ska styla en bokhylla? Eller när man ska så här, hur tänker man med balans? Hur tänker man, du vet, allt det du kan.
Mm.
Och jag tänker också så här, det här är de flesta gör fel. De gör det för svårt. Mm. Gå till dina DM. Vad frågar folk mest? Mm. Förutom, var har du köpt det där? I övrigt, vad frågar de härnäst?
Ja. Jag gjorde en sån, just eftersom jag fick lite så här, men vad ska jag göra eftersom jag bara står och stampar?
Mm.
Frågade jag så här, vad vill ni se?
Mm.
Vad tycker ni att jag gör bra? Vad tycker ni att jag gör mindre bra? Och vad vill jag mer av?
Mm.
Och då blev det så här supertydligt att folk just ville ha mer. Det är så roligt att säga, gör en lager på lager. För att de ville ha mer outfits.
Ja.
Och där ska jag säga att jag tycker att det är skitkul med kläder. Mm. Men där är det liksom mitt ego lite så här. Jag känner så att ska jag förhäva mig stå här liksom och visa snyggingbilder utan och ditan. Så här, ja, jag kanske ska det då. Jajamensan.
Alltså jag har ju tyckt att rent outfitmässigt genom åren så har ju du varit en av dem som är mest inspirerande.
Nej, vad roligt.
Därför att du är kreativ med det.
Ja, vad kul.
Du är inte bara så här, ja men jag tar en tröja och ett par byxor och så är det klart. Utan just det här att du stylar ju faktiskt. Och alla jävla smycken. Alltså både du och Jossan har ju alltid varit en jävla tingeltangeljulgran.
Ja, det är julgranarna.
Exakt. Och det är också en sån där grej. Hur ska man tänka? Vad ska man kombinera? Alltså liksom, ta ner det. Ta ner svårighetsnivån.
Det här är så bra. Det känns som att jag borde betala dig 1500 spänn i timmen nu. För nu sitter jag och suger ur dig.
Du kan swisha mig på.
Ja, exakt. Nej, men för det är så kul. För jag hade faktiskt tänkt på det här innan vår poddsession. Att jag skulle bolla lite med dig. För att du har, som jag säger, jag får så enormt mycket från dig.
Mm.
Jag skulle rekommendera alla som jobbar i vår bransch att följa dig och lusläsa.
Du kan få skriva det på Instagram. Det kan du få göra. Det är min betalning.
Garanterat. I will do it. Men Men för att jag nämnde ju tidigare att jag fick panik där ett tag och bara ja. Så här, vad fan ska jag göra liksom? Mm. Och sen så började ju dina härliga reels, it's not your people, dyka upp. Och det hjälpte mig så mycket. Och bara så här, ja men fine, ja, jag förlorar 200 följare i månaden och jag vinner 203 följare i månaden.
Ja.
Jag tvättar ju bara följarbasen utefter de som är intresserade av det jag pysslar med nu.
Ja.
Och de som började följa för liksom 8 år sedan när jag var på smällen med mitt första barn och gjorde gravid vecka för vecka och drev, sålde amningsbehåar för att leva in liksom. Ja, de kanske inte är så taggade
om de bara vill ha småbarn så är de ju inte på rätt ställe.
De är inte, nej, och det är väl klart. Jag menar, vem... Ja, man får vara extremt tacksam för de som hänger med liksom år efter år efter år. Det är ju helt galet liksom. Så att där är ytterligare ett ställe där du verkligen har hjälpt mig. Så senaste tiden har jag bara känt att så här, inga problem. Jag tvättar följarbasen. Det är väl bara fantastiskt att de som följer mig faktiskt alltså, vill följa mig. Att jag får sådana som vill följa mig.
Underbart.
Ja, och det är it's because of you. It's because of you. Thank så nu har jag slappnat av mycket mer där och känner så att nej men jag gör det som jag tycker är kul. Jag har också fått mig att inte så här innan jag ska posta någonting. Är det här? Kommer de? Vad säger de? Utan bara så här, det här är kul.
Nu det är imposter syndrome på Reels. Ding dong.
Okej, du har gjort den sen.
Nej jag har inte gjort den än men jag ska göra den. Det är andra som har gjort den men jag tänker på snora. Det kan man också göra. Man kan sno andras idéer. Det är helt okej.
Det gör folk ju
det
ganska
fint. Det är kutym på Reels. Nej men det är så här, det var en tjej som gjorde, man hör liksom att det är en dörr som öppnas och så är det någon som tittar upp. Och så sen så är det typ en tjej som kommer in och så gör typ en så här inte så jätteninjaig kullerbytta.
Mm.
Och liksom ska bara så här är jag. Och så står det bara, imposter syndrome. Och så sen kommer hon in i bild. Ding dong. Det är svinkul. Jag vet inte om jag kommer få till en ninja-ig kullerbytta.
Snälla, gör det. Åh, snälla.
Jag kommer ju bryta nacken och slå ihjäl mig. Liksom. Men I will try. For you, I will try.
Ja, okej.
Okay. Ding dong. Nej, men alltså, underbart. Vi måste börja avrunda. Ja. Men jag är... extremt glad att vi fick till det här.
Ja, jag med. För fan vad kul det var.
Ja, ja. Ljuvligt. Nu har vi båda lite mer energi.
Verkligen, verkligen. Jag får hoppas att jag får det. Det känns som att jag har 1000 grejer till som jag typ vill fråga dig om.
Ja, men alltså,
jag får starta en podd igen.
Vi tar, precis. Ja, men alltså, jag är på.
Ja,
helt bra. På. Mm. Men tack för att du var med.
Tack snälla Linda, så himla kul.
Det var det. Jag hoppas verkligen att du har fått några nya insikter, några små aha-upplevelser eller bara lite härlig inspiration av det här avsnittet. Om du gillar podden så får du hemskt gärna stötta den genom att ge den ett betyg, gärna ett högt sådant, i din närmaste podcast-app. Och glöm inte att connecta med mig på Instagram, @lalinda. Vi hörs nästa gång, sköt om dig så länge. Hej då!